Hjärtligt välkomna ska ni vara till Eurotalk, och Martin hyllar det nya programmet här i familjen Fjällstugan.
Jag hyllar den grafiska profilen i alla fall.
Ja. Mm. Ja, men du har ju väldigt mycket Alperna över din aura.
Exakt.
Västen nu på...
Du har ju skidröst till och med.
Ja, exakt. Ja.
Och det är för att det här ventilationssystemet är någorlunda. Luftflödena, vi lider inte brist på luft in i alla fall.
Nej. Kommer du ihåg ett tag när det var så jävla varmt här inne?
Ja.
Och nu blir det jävligt kallt.
Mm.
Det är studion...
Det är som att flera flygplan på typ den här SAS och den här... De kommer man in och så är det så svinvarmt alltid ju. Och så, ja, så vrider de på det där, så på luften sitter man med jacka och filtar och grejer.
Exakt. Nej, men det här är studion utan mellanläge, Christian, som brukar säga, eller hur?
Ja, precis. Ja. Svart och vitt.
Ja, ja precis. Kan vi tolka på flera olika sätt. Det som var kul förra veckan, det var ju att ni hakade på den här barndiabeteskampen som vi drog igång. Och den fortsätter även den här veckan. Så att om ni vill swisha en 20, precis som Martin gjorde förra veckan, så kommer nummer och allting här. Så att det är alltså stöd kampen mot typ 1-diabetes. Swisha din gåva till 900-05-97. 900-05-97. Och allting handlar alltså om att få fram ett botemedel mot typ 1-diabetes som det inte finns. Och tänk nu på barnen och på den här hemska sjukdomen. En 20 räcker. Det är inte mycket, Christian, eller hur?
Nej, det är... Ja, alltså... Många bäckar små, eller vad säger man?
Mm, det blir en...
Flod.
Precis, som rinner ut i en...
I ett hav kanske då, va? Mm. Röda havet kanske.
Fina grejer.
Det är väl ditt favorithav, är det inte det?
Ja, alltså, det är, jag är ju född närheten av det och har ju liksom andats den luften.
Mm.
Men så kan det vara. Vi har gäst också, och den här gästen är lite speciell, för gästens pappa har suttit med i det längsta avsnittet utav 08 fotboll som någonsin har spelats in. Vi blev lite långa. Vi blev 4,5 timmar långa. Och det var ju Kjell Jonevret. Och här är Jimmy Jonevret. Välkommen hit.
Tack så mycket. Tack.
Och ju får man ändå säga liksom avlad in i en fotbollsfamilj.
Det har ju blivit så.
BP-familjen då kanske?
BP-familjen, absolut.
Kjell är väl typ en av de största...
Ja, nej, men där är han med, absolut. Främsta målskytt genom tiden, om jag inte minns fel. Mm. Där borde jag veta, förlåt pappa. Men ja.
Jag tänker på assyriska när jag tänker på din far.
Va? Ja, men han gör det då?
Han gick ju jättebra där som tränare.
Han har inte tränat assyriska.
Har han inte?
Nej. Men däremot så har han ju...
Vad är det ihop nu då?
Alltså, han tränade ju... Han var ju lärare i ett gymnasium, fotbollsgymnasium i Södertälje. Där Kennedy...
Okay.
Många av de här var med. Ja. Batan, tror jag. Nej, Batan är yngre i för sig. Men, ja, men många av dem vet jag, den generationen. Okay. Som kom fram därifrån. Ja, så att det är möjligtvis om det är någonting därifrån.
Ja, någonting. Jag får gå hem och titta helt enkelt.
Jimmy är här mycket på grund av också det som har hänt runt Tottenham och så. Som precis, vi ska komma till. Och du är ju down in the shit med Tottenham.
Verkligen.
Ledley Kings knä heter ju podden.
Ja.
Som du rattar.
Jajamän. Eller det ska jag inte ta åt mig äran för det vill jag inte säga.
Okay.
Det är många runt omkring där, men jag är med i den i alla fall.
Mm. Mm. Du, vad är det som gör att Ledley King just har blivit en sån ikonisk spelare i Tottenham?
Alltså, varför blev han för det första är att han är ju liksom en one man club kille egentligen.
Mm.
Så att det var väl där någonstans kärleken fastnade, för att man gillar ju sånt. För det andra så är det väl att han var helt bra när han väl spelade. Mm. Slutet av åren som han var aktiv så var det ju också en ganska häftig grej att han knappt tränade men bara spelade matcher och ändå var liksom så pass bra som han var. Men just att han har varit i Tottenham hela tiden, att från den dagen man började supporta dem så liksom har han varit med. Mm. Så att han har fastnat så sätt.
Hur kom det sig att du valde Tottenham då? För nu, för de andra här, du är ju född på 80-talet. Mm. Vad var det som drog Tottenham på 90-talet då?
Ordvalet är ju intressant. Valde? Jag trodde bara liksom att kärlek uppstår. Alltså väljer man?
Klart man väljer.
Okej, semantik. Hur uppstod semantik, men hur uppstod kärleken till dottern?
Alltså kärleken uppstod väl egentligen som säkert för många andra också genom en slump att jag fick en tröja av pappa då.
Är han Tottenham?
Nej, inte alls. Han är Stoke av alla lag.
Mäktigt.
Ja.
Varför är det mäktigt för?
Man har lite svårt för dem.
Jag ska säga varför. Därför att den generationen som Kjelle tillhör, typ 50-60 sådär.
Mitt och 50 år.
62.
Ja. Oh, jag är så ung.
Och för dem, då växte de upp under en annan tid utav fotbollen och liksom blev exponerade. Och ganska mycket i början så var det ju medlemslagen som bara visade. Så dök det upp liksom...
Bröderna Greenoff, typ. Bara en sån sak.
Så att det är därför Wolverhampton är så stora i Sverige. Lasse Lagerbäck outar ju i Eurotalk att han håller på Wolverhampton. Men den generationen har landat in i rätt, om man då får säga idag då, udda lag. Mm. Och håller fast vid det. Det är det jag tycker är coolt.
Ja, det är bra. Det var inget nedlåtande.
Nej, och jag är inte i svaret heller.
Nej, absolut inte.
Det var väl egentligen så det började. Sen så tog det ju några år. Då var jag väldigt ung. Alltså jag var inte mer än 4-5 år tror jag. Och det tog väl ett tag innan jag blev aktiv supporter i så sätt. Men... det vart de. Mm. Och det höll i. Så det är kul.
Men det roliga med Chelsea till exempel, om man ska hårdra det. När jag landade in i dem var ju bara en ren tillfällighet. Och då var ju de värdelösa. Det fanns ju inte ens på världskartan att det skulle vara närheten att vinna någon titel. Eller spela i Champions eller Europacupen då som det hette. Utan det var ju ett mittenlag som bifade rätt mycket med ditt lag. Så att, och sen hände det någonting.
Ja, men det var någonstans där tror jag att som jag fastnade lite för också. För att jag tyckte att det var ganska ocoolt. Att hålla på Manchester United och Arsenal och sådär. Jag tyckte att det var ganska häftigt att vara lite ensam om det.
Nej, också inte där, men du har ändå vuxit upp i en tid när alla har ändå haft ett lag att hålla på. Mm. Alltså när jag var 4 eller 5 när jag fick min första Liverpool-tröja på det. Alltså pratade Premier League, det var ingen som gjorde liksom.
Nej, inte på...
Man höll på landslag möjligtvis, men i klubblag var det ju ingen som hade riktigt sådär... Det var någon som hade fått någon pappa som var intresserad, men det var inte stort på det sättet som för
det var
då.
Intressant ändå för alltså när jag var liten då, och nu är jag ju äldre än vad du är, då höll man absolut på klubblag. Det var ju
jo liksom... men i Sverige gjorde vi.
Nej, ja det gjorde man ju också, men man höll såklart på engelska lag. Det var ju liksom ännu viktigare än de svenska skulle jag vilja säga på den tiden.
Nej, det upplevde inte jag heller.
Kanske i Götene.
Ja, men det var liksom, jag minns det som i, alltså jag kan fortfarande liksom vilka det... ta min gamla klass till exempel, vilka engelska lag de höll på.
Alltså jag tycker det kom så här i högstadiet lite.
Fast det kom ju också för att
säga... I lågstadiet var det typ, då höll man på AIK och Djurgården, ingen höll på Hammarby. Där jag växte upp. Norr om stan, vissa delar. Så de har inte ens nämnt det. Men det fanns ju för ett skällsord som är kopplat, som ni säkert kan gissa till också till det. Men ja, nej, jag, sen så började man hålla på lag när man typ som Liverpool, att jag hade det laget var ju typ ganska unikt ändå. Jag ska inte säga att jag var 13, men i varje fall upp bit i mellanstadiet. Det
ja, intressant.
Ja, spännande.
Det var inte direkt unikt att hålla på Liverpool när jag var liten kan jag säga. För det var ju...
Eller var ju bäst.
En majoritet höll ju på Liverpool, så var det bara. Så att som Arsenal var man ju väldigt extremt tydlig. Minoritet United var ju knappt någon som höll på.
För du är minoritet i något val du gjorde. Åh fan.
Men det som är...
Fast det var kärlek och inget val va?
Ja, just det. Förlåt.
Men det som är grejen med United, att de är så stora i Sverige, har ju dels med deras storhetsperiod att göra. Sen hade de ju George Best som var liksom coolast ever. Och det är klart att han slog ju stort så för alla som kom kontakt med det. Och sen så den tragiska olyckan såklart som gjorde liksom att de har... som levt vidare. Mm. Så att där är det ju, alltså, även de äldre och de yngre har ju liksom på något sätt kunnat landa in i United, medan Stoke till exempel är ju liksom en udda fågel
i
det hela. Kul, välkommen hit.
Tack så mycket.
Och hälsa farsan om du
ska
på honom.
Givetvis.
Blir han kvar i BP nästa säsong?
Eller? Nej, det blir han inte.
Vad sa du? Inte någon roll. Han har haft en roll som sportslig.
Ja, alltså han hoppade in i somras med någon form av hjälpande hand egentligen, mer för att kärleken till klubben och han ville...
Men var han inte med innan det som ett sportsligt råd, eller fick jag för mig?
Alltså han har varit i många år, tror jag faktiskt, att man bollar lite fram och tillbaka med han. Men det är väl som vi pratade om då också, att han har sitt namn i BP. Mm.
Så den rollen kanske kvarstår?
Det kanske den gör, absolut. Mm. Det kan jag nästan tänka mig att den gör också mer, men att det inte är någonting på papper.
Nej,
så är det. Men ja, det vart ju svårt nu.
Han har ju tränat ett av mina favoritlag som han har landat in i. Och tyvärr har inte varit på så många matcher. Jag bara varit på 2 matcher totalt sett. Orlando Pirates.
Mm.
Det var ju hur mäktigt som
helst. Det var ju galet. Var
någonting eller?
Var inte det. Vi skulle ner på under den julen som skulle komma då innan det började strula till lite där. Mm. Så att vi var på G ner men det blev inte av. Tyvärr.
Ska vi veta, i Soweto då, utanför Johannesburg, som är numera en del av Johannesburg, är ju gamla, det heter alltså Southwestern Township, står Soweto för. Är ju gamla området för de mörka, där de fick bo. Det originallaget där nere är Orlando Pirates. Och det var ju liksom Mandela och Desmond Tutu och hela gänget. Och Tambos, det var deras lag liksom, när de gick och kollade. Och dit gick folk och liksom på något sätt... Det blev som en arena för att liksom skapa opinion och sätt att liksom mota och liksom stå emot apartheid. Och liksom på något sätt en befrielserörelse som var runt Orlando Pirates. Så det är liksom det liksom originallaget i Soweto. Sen finns ju Kaiser Chiefs som är i min värld de onda. Men de har ju varit mycket bättre på liksom att resa kapital på marknad och har ju blivit liksom det stora laget i den regionen och brukar ju med Sandown och några till vara de som ligger i toppen i den sydafrikanska ligan. Men det är väldigt infekterat de mötena och så har jag faktiskt varit på ett derby i Förstora Kaiser Chiefs som hade hemma. Och då spelade de ju på Soccer City, alltså den stora arenan. Fullsmetat. Det var ju galet. Men folk kommer dit och är liksom... De är polare, de går dit och de sjunger och dansar och festar. Mm. Så det är ju liksom fest i hela Soweto. Sen tar de som bort till arenan, kollar på fotbollen. Om den är dålig så går de därifrån tidigt för att fortsätta festen någon annanstans där det är lite roligare. Men det är häftig miljö.
Mäktigt. Det är väldigt mäktigt. Ja, verkligen. Han fick ju faktiskt uppleva den matchen på Soccer City. Så att det var hans andra match. Då hade han ju varit i Viking Stavanger i Norge för liksom 3 500 sista matchen. Så vi kan åka dit. Det var ju 90 000 på läktaren. Så det var ju ganska stor omställning, så får man säga.
Ja, den är...
Så att det var ju en cool, häftig grej. Sen var det ju mycket annat som var strulade så. Men det hör väl till, tänker jag.
Så är det. Jag tror att Stuart Baxter var ju länge i Kaiser Chiefs verkligen. Också. Men nu är han hemma i Sverige igen. Och Lee Baxter var ju målvaktstränare.
Inte han kvar eller?
Vad säger du?
Inte han kvar eller?
Jag tror att han är kvar i Kaiser Chiefs som målvaktstränare.
Exakt.
Och då har han ju Kone, han har ju tränat. Precis. Som har världens bästa fötter.
Mäktiga.
Ja. Drar ju, sätter den så här, han sparkar ju liksom på helvolley så här. Men istället för kasta så kan han ju pricka liksom 80 meter bort, 90 meter bort. Alltså på...
90 meter?
Ja, men han sätter dem.
Men jag minns det inför Sydafrika. Jag vill jag minnas att det var att han körde några... Mm. Man liksom hypade upp honom. För att man tog med honom i någon så här fantasy-lag bara för att han kunde fått assist.
Exakt. Och grejen är tydligen så var det så att han var ganska dålig på fötterna från början när han började spela fotboll. Men så var det någon som började bara stå och nöta med honom. Och sen så blev han besatt. Mm. Och nu är han ju... Helt enorm på...
Lite Kristoffer Nordfeldt där, tänker jag också.
Ja, exakt. För Kristoffer har jättebra. Han spelade
ganska länge, men han är fantastiska fötter idag.
Mm. Isak Pettersson var ju upp till 15 års ålder, tror jag. Mm. Central mittfältare. Har ju bra vänsterfot fortfarande. Häftigt. Välkommen hit, hur som helst.
Tack så jättemycket.
Och vi har ju Europatipset. Sista matchen på vår omgång går ikväll. Det är Lecce mot...
Går eftermiddag 15.00.
Sorry. Eftermiddag 15.00. Om det blir etta i den matchen så är det inte någon som får 13 rätt på stryk eller på Europatipset.
Mm. Och då inväntar man då alltså matchen idag? Man lottar inte?
Nej.
Aha.
Den går.
Det är en bra fråga faktiskt. Man lottar inte utan man inväntar.
Mm. Det är snyggt. Mm. Så där har du den. Så att jag kan ju få, eller jag kommer få 10 rätt. Och Björn kan få det vid en tvåa. Du får 8 rätt, Christian. Noah får 9 rätt. Och Gugge kan vid en kryss eller tvåa få 11 rätt. Så det är ju bra utav Gusten. Ska vi kolla den totala, om vi har någon sån framme? Eller jag ska kolla ut i kontrollrummet. Det har vi inte, utan den får vi redovisa på torsdag. Men där har vi ju våra rader. Svår omgång var den här gången.
Det måste man säga. Jag var faktiskt skitnöjd med min ram.
Jag
bara kände att fan, alltså, den är klockren. Jag var verkligen nöjd. Jag tänkte att, och jag var framförallt nöjd med spikarna, för det är oftast det, tycker jag, som är krångligast att hitta. Men det hade jag inte så mycket för, får jag väl erkänna. Men nej, det var bra tänkt.
Så som mycket annat.
Ja, så är det. Jag var nästan 100 på 13 nu. Men vad fan.
Det har man varit förr.
Ja, jag läste Quaison fel. Han styrde ju Mainz till en 5-1 seger borta.
Ah, vad är det för resultat? Det... Och Mainz spelar med 10 man dessutom.
Ja, Quaison-effekten.
Quaison-effekten, ja, det är klart. Den borde man ju ha sett komma.
Den borde man läsa innan. Så att det är första gången jag har spelat mot Mainz.
Mot
sen han gick dit. Jag har inte gjort det tidigare.
Och så fick du torsk, eller?
Så fick jag torsk.
Ser du symboliken på något sätt?
Ja, men det var samma här också. Det var så här, jag har ju en sån här regel jag kör. Det är att jag helgarderar tyska matcherna. För jag kan inte läsa tyska matcher. Jag är inte intresserad av det heller. Men jag är också
bäst att flika
ingen in. Bra på det, va? Och nu tyckte jag att, men fan, nu kan jag ändå läsa mig till den här Hoffenheim-etan. Mm. Ja. Och så står man där med den jävla etan. Bara, fan, jag skulle såklart...
Stå med en 1-5. Den är svår.
Så det är skönt att fel som har fel rejält.
Ja, ja. Nej, ja, så är det.
Ska gudarna veta.
Så är det. Vi tar oss till England. Det hände grejer där. Jag tror att det var ungefär när vi stängde ner i torsdags, va? Eller var det i måndags det hände, va?
Det var i onsdags när vi... Nej.
Jo, vi spelade in på onsdag, precis. Och så gjorde vi det extra programmet. Och hände det hände. Sen hände på tisdagen förra veckan, helt precis. Enkelt. Då dök det upp, och egentligen har vi suttit här lite grann. Okej, vad händer med Pochettino? Är det säkert han fortsätter eller inte? Och man märkte att det var någonting som inte stämde. Det som har kommit ut efteråt, om man ska göra någon recap. Han har fått lämna, men det är helt uppenbart någonstans att det har funnits ett missnöje mot Pochettino i spelargruppen. Han har, som man brukar säga, då, tappat omklädningsrummet. Det är den ena delen. Han har också legat i en konflikt, får man ändå säga. Ganska öppet så under längre tid med ägarstrukturen. Han är också, när man backtrackar, han har varit ganska tydlig med att när han har pratat om sin arbetsbeskrivning, det är inte mitt jobb, de kanske ska skriva om vad jag ska göra här och så vidare. Han har outat ganska mycket att det här var inte helt bra. Plus att en del spelare kände att han var klar också i samband med Champions League-finalen. Och efter det har det inte varit samma tryck. Men det hela började egentligen innan. Alltså sett till hela 2019 så är det ganska svaga resultat. Sen dök det ju upp då helt plötsligt att Mourinho var på gång till Tottenham. Och så fick ni Mourinho. Och jag tror aldrig
det är lite snygg bild
att
där,
jag har varit med om så många knäckta Tottenham-kompisar. Där bland annat en då, Mattias, som sitter i, har suntit då, Tottenham. Mm. Sweden, han har ju sagt att han lägger av nu. Mm. Det är slut. Ja. Mattias som har suttit med här.
Jo, jag vet.
Han säger att jag lägger ner, det är inte värt det längre. Det här blev för mycket. Niva har uttryckt att han kände att det här nu är någonting som har gått sönder ordentligt på riktigt. Vad känner Jimmy Jonevret?
Alltså, jag är väl någonstans där. Jag skulle inte säga att jag lägger ner. Det vill jag inte göra. Men det är mycket... Många jobbiga och konstiga dagar har det varit nu som man inte riktigt vågar eller vill ta in på något sätt. Det känns fel. Mm. Mycket av detta. Och tråkigt. Men någonstans så måste man väl bara inse att det här är fallet. Så får man väl gasa på härifrån. Men det är konstig känsla alltså.
Med det här våga, vill, det är ju liksom egentligen bla bla bla. Måste är ju nyckelordet här, precis som du säger. Det är ju bara att tugga i sig och sån ser fotbollen ut. Liksom.
Det är ju så det är.
Bara till George Graham och hos dem också en vända. Och, det är också
och vann.
Ja, ja precis. Och vann också.
Det är också en lika sjuk övergång egentligen sett till att han går då från Arsenal och den ikonen.
Det var ju innan perspektiv bara, men
ja, det var innan min tid så att säga, innan jag liksom förstod vad det handlade om, men det är ju ändå en story som hänger med, så att alla som håller på Tottenham förstår ju den mer eller mindre. Nu vann ju han också, men när det väl skedde så förstår jag att det var värre än detta.
Det var ingen liga han vann, utan
Nej, det,
för, vad är det som skaver mest då? För mig är ju inte Mourinho speciellt Chelsea-kopplad. Som,
skämtar du med mig eller?
Nej, jag tycker det är absolut en lika mycket en tränare av världen tycker jag. Att han ska byta lag mot, att han inte har någon lojalitet mot klubb, det kändes givet tycker jag. Men han kommer ju dyka upp i Juventus om han får möjligheten. Han skiter ju fullständigt sånt. Det är min bild. Så den biten har jag lite svårare. Eller vad är det som skaver för en Tottenham-supporter att han kommer?
Är det inte det du egentligen frågar? Är det Mourinho som är jobbig eller är det att Pochettino försvinner som är jobbig?
Nej, jag vill återkomma på vad som är jobbig med Mourinho-anställningen. För det uppfattar jag ändå att alla tycker.
Just, så är det ju. Mm. Absolut. Jag tror ingen har varit positiv till det. Mm. Egentligen vad jag har hört i alla fall. Och jag tror att någonstans att jag är med dig där, att det är en Chelsea-koppling
för det är det,
som... I bakgrunden som ligger och spökar. Just att det är han. Mm. Sen att han är som han är som person och att vi går från något som vi har haft här till något som inte alls är i närheten. Det är väl någonstans där. Men jag tror i grund och botten att det är Chelsea-kopplingen som stör många.
Det är inte liksom... För det har man ju också fått höra, det som då sättet att spela fotboll på och sådär. Och det kan jag tycka att är... Fan, alltså det är klart han är lite försiktigare i sitt pressspel, men det är fortfarande, jag tycker inte spelsätten är så himla olika de emellan. Så jag tycker, och jag tror att Mourinho med den här truppen har större chans att spela den typ av fotboll han gjorde med Chelsea som bäst. Då när den första svängen med Chelsea, när de var så jävla aggressiva högt upp i banan. För ett jävla monsterlag att möta i pressspelet.
Egentligen var det ju stora förändringen, och återigen så är det en Tottenham-koppling. Det är ju det året Chelsea vann andra gången han är tillbaka.
Eller, jag delar ju inte den bilden med dig. Det har vi pratat om tidigare.
Ja, det har de ju själva sagt. Ja,
men jag delar inte
de
den
gjorde
bilden.
En förändring. Det är ju när de möter Tottenham hemma och torsk, eller om det är borta, torsken 4-0 lite, runt jul där. Mm. Då ändrar han om och blir mer defensiv i det. Och då är det ju parkera bussen-grejen. Och som sen hänger kvar ganska mycket in på det året som han får lämna sen.
Precis. För mig har han... Får jag få sluta med mitt resonemang? För det har jag gjort för tidigare många gånger, men... För mig var Chelsea Mourinho när de var som bäst, för det var första vändan tycker jag. Då var de ju extremt aggressiva högt upp i banan. De störde ju lagen väldigt högt upp i banan. Det tycker jag ju, när Pochettino får Tottenham vara bäst, så är det inte för att de har lirat nerifrån. Många gånger när de var storlagen har de spelat en lång boll nerifrån, varit svinbra aggressiva högt upp i banan, och därför har de lirat jävligt fin fotboll.
Absolut.
Och på det sättet så påminner ju liksom en gammal Mourinho sätt att spela lite, som jag tycker. Sen gick han ju och blev mer defensiv med tiden, som blev mer passiv. Det låter jag vara osagt vad det berodde på. Men första vändan tycker jag, är det så otänkbart att det skulle kunna bli så igen?
Det tror jag inte, absolut inte. Mm. Ja, och där, den senaste, framförallt United-tiden, tror jag smutsade ner han lite också i det tänket. Mm. Hur det såg ut då.
Och då ärvde han också en trupp som var väldigt passivt spelande.
Absolut.
Från själv. Nu har han ärvd en annan typ av trupp, tänker jag.
Absolut. Jag tror många glömmer bort det också. Att man bara tänker på hur... Varför fick han inte det att vända så att säga för dem då? Jag tror det ligger kvar ganska så starkt.
Fast, i och med att det var ganska helt rätt ska Martin ha första vändan han är i Chelsea, så är det en offensiv och balans på laget och det finns rätt mycket spelare som pressar hårt och alltihopa. Det kör
SCN,
men jag pratar ju andra vändan när han kör. Mm. Så är det ju den hösten när de verkligen drar iväg, då spelar de ju jätte offensiv, balanserad fotboll. Det är nästan 4-3-3 de kör och det är full fart framåt. Som går, sen när det börjar hacka så får han den här smällen och då drar han backen bak. Och då har han backat ännu längre bak någonstans i United. Mm. Och han började backandet lite grann i Inter, sett liksom i Champions League och såg liksom det här med riskminimeringen runt era. Men framförallt så var det ju de som han hade bakom sig, hans liksom backroom staff, liksom, de assisterande som hade ganska då mer defensiv balans. De hänger ju inte med nu, utan nu är det nytt gäng som kommer in. Och jag tror att det kan vara bra för Mourinho att få in andra människor att jobba med, få ny energi in i tränarstaben. Det är det ena. Plus att han har ändå sagt en del grejer under resans gång nu, att han har lärt sig av sina misstag. Han kommer inte göra om samma misstag igen, men han kommer göra nya misstag. Mm. Men det innebär ju att han kommer in med ett annat anslag till Tottenham än vad han gjorde till kanske United.
Ja, nej, men så är det ju absolut. Jag är nog inte rädd för... det är inte det jag har tänkt på nu, hur han kommer att spela. Det har inte varit riktigt det. Jag tänker att det får sätta sig. Mm. Vi får se hur han väljer att formera sina trupper, så att säga. Men
men andra, det är helt enkelt personen Mourinho.
Personen Mourinho, det är någonting med hans spel också i United som stör mig lite grann. Att jag vill inte se det nu, för att Pochettinos bästa stunder i Tottenham så var det ju fullt ös, liksom hög press, och det var liksom go for it. Så att, och där, det skrämmer mig lite att han kanske väljer den.
För så personen bara, då, och att du är rädd åt att gubben har blivit gammal helt enkelt.
Absolut.
Tiden har sprungit ifrån honom, och det har vi ju sett att han kanske har, att han inte absolut är lika dålig. Det känner jag är legitim. Nej, men alltså, då, och var orolig för det, tycker jag man ska fundera eller sätta ett frågetecken i alla fall.
Jag har ju massa frågor. Det är intressant att höra just Tottenham-supporters och sånt här, men om man bara slutför det med Mourinho-tänket, så jag ser ju en viss poäng med att han tar sig in. Jag tycker också det vittnar lite om den klubb som jag tror att Levi och de vill att det ska bli. Inte att de ska Mourinho, men att det är en klubb som, det är ju liksom en del i den här förflyttningen som ändå har skett, och som liksom har gått från att vara en bra lag till, alltså det är ju rätt förvaltat, så är det här en av de fem rikaste klubbarna. 10 rikaste är de ju redan. Liksom. Yeah. Och det är ju en annan dignitet. Och då, jag tänkte presskonferensen, det rapporterades om rekord, det var hur mycket folk. Hela den bassen som blir kring att ta in sånt som Mourinho, på kort sikt tror jag fan att det är ett bra beslut. Alltså. De breder ut den här säsongen, men det som man inte får hamna i, jag tror inte långsiktigt att Mourinho kommer att göra det här till en superlag. Det kanske du tycker om, David, men där är du och jag rätt överens.
Där får vi väl lita på hans korta brintid och lite grann som Conte.
Tottenham kommer aldrig bli ett superlag.
Sitta liksom två eller möjligtvis max 3 säsonger och sen så är det finito.
Max 3, jag tror att såhär, 1,5 är, som tycker jag rimman ska vara. Och vi pratade om tidigare, jag vet inte hur långt kontrakt fick han nu då?
3,5.
Ja, och det är egentligen 1 för mycket. 2,5 hade varit bra. Då kan man fimpa efter 1,5, ta det med kalkylen att det sista året kostar pengar.
Exakt.
Alltså, för jag tror att det finns en kortsiktig effekt. Jag tror att spelartyper som finns i Tottenham kommer passa Mourinho jävligt bra. Vi pratar om attityd och sådär. Det är en fint formad trupp.
Får jag säga bara en annan grej som har inte riktigt, det tangerar lite grann vad det du pratar om. Och det är någonting i det som skaver i mitt hjärta. Och det är ju, det jag ser nu i Chelsea, det är att man, du gjorde så här precis när du pratade om Pochettino. Det kan vi göra nu. Det som händer. Och någonstans i den här galna fotbollsvärlden, vi började med att prata om att fotbollen är mer global, man hittar andra klubbar, när vi var små kanske var allsvenskan och sådär. Men nu är ju folk verkligen så här, de sitter och kollar på fotboll på ett annat sätt och pratar om fotboll på ett annat sätt. Och någonstans så är det alltid så här, men den tränar dit, den går dit och så här, och någonting i det glöms bort. Det är ju hjärtat och kärleken och känslan runt ett lag, det är därför man håller på det. Och om det blir allt för mycket att men det där är en bra tränare som blir perfekt nu för att få en skjuts uppåt till någonting annat. Då är frågan så här, vad går sönder i den resan och vad finns kvar när de är klara med den resan upp? Man vill ju ha det genuina. Och nästan så om man tänker supporterperspektiv så pratar vi om andra saker. Supporter har andra värden som är viktigare än de kanske finansiella eller vilken position man har på någon världsranking eller någon liten. Utan det är ju att gå till White Hart Lane, eller vad nu kallar er nya arena där, för och känna att det här är vårt lag. Och det innebär, jag vet att det är folk som stör sig på att jag pratar om Giroud till exempel. Men för mig är inte han en Chelsea-spelare. Det spelar ingen roll vad det är. Han kommer från fel håll och jag vill inte se honom där. Och nu kanske du förstår min upprördhet över Rafa Benitez när han rannar in i Chelsea. Och då är folk så här, men chilla, ta det lugnt, det är bara en tränare. Ja, fast det är inte våran tränare. Precis. Och så känner ju ni nu. Det är inte er tränare oavsett vad. Även fast han är världens bästa på det han gör. Så är det någonting i Tottenham som går sönder i den flytten. Och det, just de, för att om man inte håller kvar de principerna om någonting annat, då blir fotbollen bara utsmetad. Då är det verkligen den här moderna fotbollen där vi byter spelare och sen så är det bara när det gäller varumärken snarare.
Jag var tydlig med att jag inte för att den typen av flyttningar bara sätter som man har tänkt, så finns det ett värde i det. Jag vill säga också att alltså, det som är fina det du säger, det är ju att bevisligen de har haft Benitez och förstört klubben till viss del. Det går att återställa.
Såklart.
Och det är lite vad min teori och tes alltid kring fotbollslagen är, att supporterskapet är ju mycket större än över några 2, 3, 4 år. Så att nästan allt går nästan alltid att reparera. Och det är ju det som gör klubbarna lite unika som varumärken. Och nu halkar vi in på en annan diskussion här lite, men det är därför också det här nytt- och maximeringsperspektivet ska ses på ett annat sätt, tycker jag, än vad folk gör. Man behöver inte så jävla rädd för att det kortsiktigt blir fel, för att det går att återställa. Det handlar bara om man är enade som supporterskara och så vidare. Men jag skulle vilja ställa andra frågor liksom kring det här. Men Pochettino då har dykt upp att han då har skrivit sin spelartruppen. Jag har inte liksom någon inside info uttaget. Jag har ingen koll alls på det. Så man får ju tro på den biten.
Mm.
Jag tycker att laget över tid har förändrats från hans... Jag tycker de har tappat lite det här pressspelet vad som bäst. Och det ska bli intressant att se vad som händer nu med en annan typ av tränare. Men det jag undrar lite över är ju tajmingen. Som jag tycker är jävligt märklig.
Mm, verkligen.
För att man går in i ett 2 veckors break. Och det hinner gå... Vad blir det? 9 dagar.
Ja.
Innan det blir offentligt.
Mm.
Alltså det skaver lite. Varför blir det så? Det skaver också så lite... att det sker just nu. Varför gjorde det inte, görs det inte om ett halvår, 3 månader, 2 månader, eller en månad sedan, eller 2 månader. Alltså, det är någonting där som jag inte riktigt förstår. Som jag gärna, vad är din take på det?
Alltså, vad ska man säga? Att tajmingen är ju bedrövlig, kan jag också tycka.
Du
hade ju chansen att göra det kanske till och med strax innan landslagsuppehållet i så fall, för att kunna få bygga.
Men satt de inte förhandlare?
Förmodligen.
Om en förlängning. Det var ju det som...
Det var ju det som har... Exakt. Bara, förmodligen är det ju det som har hänt utan att jag vet.
Då är det alltså inte att han har tappat spelargruppen, utan då är det förlängningen som skar sig som gjorde att han fick sparken.
Jag tror att det är plus...
Det är en del. Det är när de lägger ihop många delar i det hela.
Ja.
För jag har läst många
olika... Det var en avgörande steget som gjorde att de inte tog det tidigare.
Nej, men det är det de säger, att klubben säger att för de har blivit kritiserade för att det kommer vid den tidpunkten som det gör. Och då har det kommit därifrån att de har suttit och förhandlat.
Yeah.
Sen vet inte jag om de sitter och förhandlar, så kanske en förlängning. Men det kan ju vara förhandling om någonting annat också.
Så kan
alltså det vara. Alltså att göra annat om träningsanläggningen eller reparera någonting med någon spelare eller vad det nu kan vara. Men då där så bestämde de sig för att nej, vi kommer inte komma i mål med det här. Nu går vi varsitt håll.
Exakt. För att det för fram en annan teori då som kan vara där. Kan det vara så att de försökte spara pengar för att få honom att hitta en annan väg framåt, att inte behöva genom hela lönen? Att det var det som drog på tid? Att de bara efter landslagsuppehållet bara nu, nej, men vi ska byta tränare nu. Men att det drog på tiden var för att Tottenham flyttade spara pengar.
Mycket. Kanske. De har ju mycket cash.
De har ju otroligt mycket cash.
Precis, så det ska ju inte vara. Sen så har ju Levy sin historik med att spara på sina pengar. Så det är väl inget otänkbart.
Jag ser nämligen inte att, liksom, att man går inte för att förhandla en förlängning som skär sig till sparka någon. Alltså det är ju irrationellt och det är djupt oprofessionellt så att det ska gå så kort. Det låter som en efterhandskonstruktion, tycker jag. Liksom.
Mm. Håller jag med. Det känns inte riktigt... Den är svår att tro på.
Ja, absolut.
Men alltså, hela situationen är ju svår. Alltså, vi har suttit här för 3 månader sagt att okay, Mourinho kommer kliva in i Tottenham.
Då hade man det är ju surrealistiskt.
Nej, det är klart det inte går. Du vet vad han sa 2005, du vet vad han sa back in the days.
Precis.
Och så vidare. Det går inte. Nu sitter han där. Så att det är mycket shit som pågår. Men det intressanta tycker jag är att Tottenham går ifrån att lyckats med någonting som de inte har gjort på väldigt många år. Det var att hitta en manager som fattade klubben, fattade det sättet som ni vill spela fotboll på, vilket är en, om man säger, offensiv balanserad fotboll, och som var där över tid. Innan hör ni liksom, ja men Ramos och Jols och alltså det är ju Tim Sherwoods, alltså det har ju snurrat runt så mycket tränare på den positionen. Så nu vet man inte liksom, vad är din känsla, vad är Tottenham på väg nu med under Mourinho, och vad vill klubbledningen Levy med?
Ja, och någonstans där tror jag att det är det här många är upprörda över, eller upprörda över. Många är ju inte kanske lika förbannade på att vi har Mourinho som tränare nu, mer att vi förlorade Pochettino. Det är väl någonstans det som jag tror ligger i allt det här.
Men låg inte det kort? För det känner jag att de sista månaderna har varit jävligt tydligt att det här blir inte. Det här var sista säsongen. Det känns supertydligt.
Exakt, det är helt klart.
Och vi är ju där. Men sen så har ju han gett oss så pass mycket som har förändrat hela våran bild på fotboll nästan, tänkte jag säga. Men i alla fall för Tottenham. Han har gett oss hopp. Han har gett oss liksom någonting att tro på. Någonting att älska framförallt. Att han har tagit upp egna spelare och... Vi har liksom jobbat den långsiktiga vägen någonstans, och det är väl det som gör det väldigt, väldigt sorgligt att han inte lyckades någonstans ta det hela vägen fram eller ut. Att Juan de Ramos vann en ligacup eller att George Graham vann en liga, alltså det skiter i jag faktiskt i fullständigt.
Och ni har tårarna, alltså, han verkligen brydde sig när det gick, alltså man ser hela Champions League-spelet, alltså där blev det någonstans ju liksom, där. De gick från att han var här som tränare och var supportrarna där till att liksom bli ett. Och då kände man ju, jag kände det, att de, det här kan ju bli en, ja men, Sir Alex er, alltså vet, om du är så tajt med klubben att han kommer, kanske inte 26 år, men att det kan stretcha på ett tag, för att de har verkligen hittat rätt. Men vad jag förstår, finns det något problem också i ledningen, alltså den sportsliga ledningen, där någon som har slutat, någon som inte blivit ersatt, och efter det så har det blivit lite mer problematiskt. Mm. Hur ser det ut där på sportchefs...
Alltså, vi har ju ingen.
Nej.
Så att det, och det kan ju också ha varit eller är ett problem. Nu vet inte jag hur det ser ut i andra klubbar så, men det känns ju som att det kunde ha varit en bra grej, som du pratade om det här med, man kanske ska ändra min titel, att Pochettino sa det på någon presskonferens. För att han får inte vara involverad i det.
För mig är det någonstans, har jag ju, eftersom jag är lite konspiratorslagd åt det här, att han har, jag tyckte att han har känt sig lurad av klubben lite.
Mm.
Och det förstår jag, eftersom det har säkerligen då, han liksom där med vi har inte råd, tjafset och dravlet som har hållit på så länge. Och nu finns det ju liksom ingen att gömma sig längre. Det finns ingen att säga att vi inte har råd längre. Alltså det, de har så mycket råd så det är löjligt. Jag gjorde någon uträkning, jag skickade till Niva, till Wenström. Vi har haft diskussioner bakom den här gången där. När liksom bara, rent teoretiskt hade ju Tottenham kunnat köpa 4 Neymar egentligen, om man tittar på så här, en väldigt enkel uträkning med avskrivningar, utan att dra allt för mycket på för då har jag inte räknat med speciellt mycket dynamiska intäkter som kommer av en sån
med tröjor och
men varumärkes liksom världs. Men liksom, rent teoretiskt så finns det, och 4 Neymar finns inte, men nu förstår jag menar. Och någonstans har väl min bild att nu att poletten trädde ner för honom också, att det inte är, alltså för det, folk har ju väldigt svårt att förstå att man gör, när du, alltså, det kostar att bygga en arena, fast kostnader är ju en resultaträkning. Jag tror att vi kanske pratar om det här, man ska prata om det bakom många gånger.
Vi har pratat om det.
Ja. Och så länge man inte har så länge man inte har byggt färdigt, så är det inga kostnader, för alla räntekostnader och allting hamnar i balansräkning, så det har inte kostat klubben ett skit för när arenan är färdig. Däremot så ska det liksom finansieras på något sätt, men det är en annan fråga. Och det har ju varit så att han har spelat att det är svårt att få lån. Men ni såg ju nu här för en månad sedan hur mycket du finansierade det här. Det var ju klart att de fick ju betalade ingen ränta på hela det här lånet. Och så allt som har hänt, att han har tagit löpande intäkter som borde ha gått till spelartruppen och förbättrat laget och ökat sportsresultaten. De hade en vinstmarginal som var, den var ju obscen. Alltså den är ju sjuk liksom. Unheard of. Alltså du vet... vilken jävla sektor den kliver in i hela jävla näringslivet. Så han hörde av. Men de pengarna han ju använt för att hålla ner lånet när han bygger arenan. För att bygga värdet på sin egen tillgång. Och det har väl inte han riktigt fattat förrän nu i somras. Så var min bild. Och sen när han ändå inte fick köpa de här dyra spelarna. För det fanns ju utrymme att göra det. Ja, då var det där typ det skar sig. Men det är min... väldigt cyniska hemmasnickrade teori. Jag har ingen aning vad ni tror om det helt
enkelt. Jag tycker att det låter ju väldigt, väldigt rimligt att, alltså, allt det du säger. Så att det är ju bara att köpa det. Jag tycker inte att det finns så mycket att säga. Jag tror att absolut att det ligger någonting där. För pengar, det finns. Att inte satsningen har kommit rent på spelartruppen. Ingen vet varför.
Är det sålt varunamnet arenan då? För det är ju...
Nej.
Det är inte det. Där det går ju också florerar lite rykten om att man kanske sparade det för att de spelar NFL på arenan nu, har gjort det nu, ska väl göra det nästa år också om jag förstår det rätt. Att den heter Tottenham Hotspur Stadium och att det liksom är lite branding och att de får sitt namn i USA. Sen vet jag inte om det är sant, men är det sant så kan man ju kanske förstå att det kan vara en smart sak att man får ut namnet lite större i staterna.
Det sjuka är att det fanns så mycket som var på... Alltså jag sa till en av mina bästa kompisar är Spurs. Och han är på riktigt helt knäckt också. Men då kunde jag inte hålla mig. Då sa jag att det här är så jävla mycket Spurs, så det finns inte. Det är Champions League-final i våras. Det är den mäktigaste arenan på brittiska öarna. Har fått den här hela ståplatsläktaren. Pengarna ramlar in. De har en tränare de älskar. De har en plattform att utgå ifrån som är briljant. Där de egentligen då med den här tränaren och de här spelarna. Så de skulle kunna sälja Eriksen, plocka in någon annan. För de har råd att egentligen peka och så här. Men så bara... Alltså, finns det en liten så här sidoväg där? Alltså, alla andra är motorvägar mot framgång. Mm. Men den lilla sidovägen där mot helvetets portar.
Den hittar vi.
Ja, vad fan. Mm. Den där hittar vi och så drar vi in. Bort med Pochettino. Alltså, vet, ställa till det. Mm. Eriksson-situationen som inte alls är bra. Spelare som vill lämna som tvingas vara. Alltså, det är en sån soppa. Ja. Och det har gått så oerhört fort.
Mm. Ja, det har ju verkligen gjort det. Så jag tror att han blev räddad, Pochettino, eller Tottenham överlag, över Champions League-finalplatsen. Att den lurade oss lite grann, att det kanske var bättre än vad det var. För att om man tittar på resultaten, egentligen hela 2019, så är det ju en tränare som inte ska få vara kvar, om man bara tittar på det.
Men vad såg vi då när de väl spelade? Det var ett 4-2-3-1 som de ställde upp. Mm. Men var det, kände du när, om du lyckades hålla borta tankar och sådär kring vad som har hänt? Såg du några nya, att några spelare användes på ett annat sätt eller ett sätt att spela? Jag noterar att Erik Dier kliver in istället. Mm. Och bara en parentes, att Dembele har saknats, alltså någon form av hjärta i det här laget, de har inte liksom ersatt honom. Och det skulle jag säga är ett jätteproblem.
Mm. Ingen har varit lika bra som Wanyama var heller.
Nej, när han var som bäst så var han ju också otroligt bra, och det är ingen som är riktigt där. Men alltså att när Dembele försvann så någonstans där vi tappade väldigt mycket. Sen var han väldigt mycket skadad och så, men han gjorde ju också sin närmsta medspelare väldigt, väldigt bra också. Mm. Så att han hade ju en stor anledning i Tottenhams framgång de senaste åren. Så är det ju helt klart. Men angående matchen mot West Ham så tycker jag att det var ett väldigt tydligt 4-2-3-1-spel. Att Dier kliver in har ju väl varit en liten Mourinho, jag vet inte om det vill säga favorit, men han ville väl ha honom till United, vad jag förstod det. Sen var han i ärlighetens namn inte speciellt bra nu mot West Ham, men det kändes som ett väldigt tydligt 4-2-3-1-spel, att framförallt att man försökte vara lite mer direkt och liksom det skulle gå lite snabbare någonstans. Få igång Dele Alli, som jag tycker var väldigt bra i matchen.
Jättebra.
Ja, och det var länge sedan. Han har visserligen kommit tillbaks lite grann senaste tiden, så inte säga att det är en Mourinho-effekt, men någonstans kanske. Han skulle ju kunna vara en sån spelare som gynnas av ett sånt här tränarbyte. Mm. Och kan vi få det så kan det ju gå bra framåt ganska fort. För att det är någonstans där vi har saknat en spelare som har varit lite kreativ i den luckan någonstans. I och med att Eriksen har varit katastrof, så tror jag att får vi igång en Dele Alli eller den som spelar i den rollen, Det kan förändra väldigt mycket.
Men känslan är att han kommer gå all in på Dele Alli. Alltså ja, det är ju allt man har sagt och pekat mot och sådana saker.
Men jag tycker ju också det är ju det hattandet, systemet som har varit lite, vilket jag tycker egentligen inte har varit problem, men det kommer det inte vara nu. Och de två sittande mittfältarna, de är ju mycket mer statiska under Mourinho. De finns ju där hela tiden, så det kommer ju bli en annan typ av balans. Jag håller med om att Dier var ett... Men det är ju svårt passningsspel.
Men frågan
är
många... när man säger så här, under Mourinho, för att om man ser hans andra, alltså gå tillbaka till Porto eller gå tillbaka till Chelsea och också tycker jag en del i ligan under Inter och sådär, så var det ju, alltså du nämnde SCN tidigare, men han var ju ganska rörlig, alltså de mittfältarna var ju rörda, han har ju. Så det är det som är så svårt med de här topptränarna, för man låser kanske tanken vid de sista åren, men har ju någonting. Alltså, de har ju förmåga, det där som har tagit sig. Ja,
men du pratade om en tid när han hade också en annan typ av stannade mittfältare där som han inte riktigt har nu.
Och så att han
vände ju på trangen då ju, med SCN. Då spelade de med en sittande mittfältare ofta. SCN var ju en spelare som sprang högre upp i en pressroll liksom. Så det är en annan typ av spel, och jag tror inte att han kommer återgå till det. Dels för jag tror inte det finns en sittande mittfältare som är bra i det material som de har just nu, Tottenham. Och det andra är att jag tror att han tycker om Dele Alli i den rollen. Dele Alli är ju en Mourinho-typ rakt igenom. Han är tekniskt, funktionellt tekniskt bra. Kreativt tekniskt spelar han för svårt. Han ska spela enkelt, för han är ingen stjärna där. Han är taktiskt bra och en jävla hög mental höjd. Precis där som Mourinho tycker att, liksom, att spelarna... Han har pratat några gånger om på presskonferenser att han kan inte elda upp dem som han gjorde med förr. Men några av de här spelarna kan han ju verkligen det med. Det som jag också slår just nu tycker jag att det är så att Lucas Moura är helt under isen. Jag tyckte han var riktigt, riktigt dålig. För att Kane ser trög ut. Alltså, är det skadorna som gör att han inte kan röra?
Det är någonting. Alltså.
Han är inte bra.
Nej, han är inte bra.
Bra är han ju, men han är inte exceptionell som han var. Liksom.
Precis, och det är väl där vi vill ha han. Eller där man nästan förväntar sig att se han. Så att,
då är... Jag ser ju inte vad Eriksen ska in riktigt i den här. Det är ju den här Moura-rollen då, som man kanske kan stöpa om. Men...
Ja, men han ska bort såklart.
Att han säljs i januari känns mer och mer troligt. Liksom.
Men vilken jävla grej ändå att första matchen med en ny tränare och liksom någonstans är det jätteviktigt att vinna den här matchen, så måste det vara helt underbart att få möta ett lag utan målvakt. Eller hur?
Han har, det är faktiskt sjukt.
Alltså det är
på riktigt. Det värre man har sett. Alltså,
nu, jag har satt och börjat så backtracka. En match kan man göra dåligt. Utan så. Två matcher, ja, men då börjar det bli lite jobbigt. Men den här killen har ju... Mm. Han bombar ju varje framträdande. Och det är inte en skitmålvakt. Han har ju varit första målvakt och liksom har, om man bara skulle sitta och göra sån här wiki-sök på honom och säga, men han måste vara bra, de här klubbarna som han har stått i. Men här, det är ju helt enormt.
Alltså, det är inte hur det ser ut.
Ja, hur? Alltså, det är fruktansvärt.
Det är inte bara målen kan jag tycka.
Nej,
utan
nej.
Det är när han kommer ut och boxar.
Han försöker fånga, han är inte ens beredd på att han kan få en smäll. Vet, det är ungefär som att han är så nervös att han glömmer bort liksom det grunderna för någon form av ABC. Och om jag kollar på motståndarna då. Ja, men Declan Rice, landslagsspelare i för England. Filippe Andersson var det rätt många som höjde upp på när han var i Lazio.
Har varit bra i West Ham stundtals.
Men,
usel.
Ja, verkligen usel.
Haller snackade en del om när han kom då. Men sen fattar jag inte. För jag vet nu att sportchefen i West Ham kommer få ryka ganska snart. Mm, mm. Med tanke på alla investeringar. Men undrar man, den här backlinjen och målvakten, det här är ju ett sånt hopkok, och när man sitter och kollar på när de spelar så blir man ju faktiskt helt mörkrädd. Mm.
Men det är också en organisationsfråga, är inte det?
Ja, dels det, men alltså de får ju inte ihop det, hur de än försöker. Och apropå en klubb som har alla förutsättningar egentligen och skulle kunna lyfta, sett till liksom man bara ser, okej, de har publiken, alltså arenan, och de har cashen potentiellt som de skulle kunna...
Jag har aldrig varit på arenan, men den får en jävla massa skit.
Det är klart den ska, den är så. Men då menar jag det här med att när en klubb vill ta nästa steg, typ Mourinho tar Tottenham för det kan vara bra när dit den är. Fattar mycket som gick sönder West Ham när de gjorde sin flytt. Och det är ju inte reparerat.
Nej, det är ju det inte.
En arenaflytt är ju typ värre än en tränarbyte på något sätt.
Alltså våran arenaflytt någonstans blev ju... Alltså, att White Hart Lane revs och sådär var ju hemskt och sorgligt på alla sätt och vis.
Men ni spelar på samma ställe?
Exakt samma ställe. Det är ändå våran arena någonstans. Mm. Det här blir ju mer en... De hyr in sig lite så. Alltså, det var ju ganska...
Men det
var ju Tottenham och West Ham som slogs om den arenan.
Så det kan ju känna om typ AIK också ju. Att även om, alltså, det blir ju inte samma.
Skillnaden här är ju, eller skillnaden med AIK och West Ham är att AIK är ju samma område. De här har ju flyttat ifrån sitt område helt och hållet och bara tagit sig långt österut. Så att det är ju någonting
som är väldigt... De har jävligt snygga tröjor.
Ja, som har nästan alltid varit snyggt så. Alltså, men det är ju mycket som har gått sönder där. Dels undersökningsverksamhet är inte lika bra, A-laget är på en helt annan nivå än vad det var tidigare, flytten som har varit. Och en tränare som man känner är väl utdaterad nu, eller?
Det är känslan man får. Alltså.
Han kan inte få vara kvar så länge.
Nej, det är ett bottenlag i Spanien han tar näst. Där liksom inte är så fokus på att lösa defensiva saker utan bara spela. Mm. Det är ett underkännande till hela sportsledningen såklart. Liksom.
All right. Bra surr. Vi landar väl in i, som jag då vill benämna matchen, ett projekt som är 4 år, ett projekt som är 4 månader. Alltså City mot Chelsea. Och vad tänker ni kring den här matchen med två spännande managers får man ändå säga. Och de känner ju varandra väl.
Har de mött så många? Jag tänker att de inte har gjort
det. Han har ju tränat honom.
Ja, i City? Mm. Just, det var dum.
Så att han har ju plockat upp mycket från Pep under den perioden och har ju sagt att det var intressant.
Det kan man väl se lite på. Nu tittar inte jag lika noga som Va? Du kanske. Men
är det sant?
Jag tänker väl att de har plockat upp lite grann från hans tänk.
Ja, alltså fördelen Lampard har haft under sin karriär är ju att han har varit en klubb där tränare har kommit och gått. Så han har blivit exponerad från, vad man säger, under en ganska lång tid av många som ansetts vara världens bästa tränare. Och hela tiden plockat upp
han
det.
Har ju
så han har ju fått en gratisutbildning i den delen. Och sen så farsan då som är då Frank Lampard som har gått sin tränargärning. Och sen så är det ju morbror Harry Redknapp som han har fått liksom. Så han har fått en inblick hur businessen funkar sedan tidig ålder.
Nej, hoppas att
han sköter sina papper bättre än morbror. Men
var pappa Frank tränare för Chelsea?
Nej, men däremot så var han en West Ham-legendar. Ja. Och han började ju spela där. Yep. Men skitsamma, den här matchen, vad säger ni om 2-1 City?
Det var en bra match faktiskt. Om än inte lika bra som Liverpool City innan uppehållet. City inte lika bra mot Chelsea som de var mot Liverpool, tycker jag. De missade lite, de kunde ha avgjort den matchen tidigare. Men berömt till Chelsea som vågar spela och vågar tro på det. Och...
jag tycker det är, i min värld, förra året torskade vi med 6-0 eller sånt där, tror jag. Det var fruktansvärt. Mm. Och tränare vi inte ville ha på plats. Och man kunde värva in de spel man ville. Och så går man in i den här säsongen, tappar den bästa spelaren som Eden bort. In med en massa unga.
Och
man undrar, vad ska det här ta vägen runt det hela? Ja, värvades in innan, men sen har ju varit transfer ban. Mm. Och jag känner att Chelsea har närmat sig City. Sen är det ju en konsekvens kanske att City är kanske lite sämre i år, men jag tycker att Chelsea är klart bättre i år med de här unga spelarna. Och då är min fråga, nu börjar det ryktas om att det här transfer banet redan ska lyftas till januari. Om ni hade
suttit, inte bra.
Om ni hade suttit i ett managerroll. Nu får du leka med tanken bara. Nej, ja. Hur hade ni gjort? För köpte att Bruce Buck, ordförande, gick ut och sa att apropå att Abramovich har tappat intresset runt klubben. Då svarar han bara, vänta och se till nästa fönster. Så ska vi se hur
Koulibaly. Klubban är. Där har den. Ta Koulibaly. För en mittback av riktigt hög klass behöver de.
Mm. Jag är enig. Bra.
Övrigt tycker jag laget är mer så här, sälj av Giroud och Pedro och så kanske hitta någonting annat som är. Sen tycker jag ju att kanske någon sån som Madison borde man ju titta på innan han försvinner. För det är också spelare som är otroligt kompatibel med spelare, typ av spel. Alltså, det är ju en bättre trupp än förra året, tycker jag. Den är ju bättre på alla platser egentligen, utom Hazard möjligtvis då. Men Hazard pratade om förra året, det är en begränsning med honom. Han spelar sin fotboll. De här spelar mer med varandra och det gör att till exempel Willian är mycket bättre i år. Som jag tycker att det kanske har varit en av de bästa spelarna de har haft faktiskt.
Och den viktigaste slutsatsen.
Och Tammy Abraham är ju exceptionellt bra i sin rörelse, tycker jag, i straffområdet. Alltså, det är inte den bästa fotbollsspelaren, men fan, tänk om de har haft en sån spelare tidigare. Det är ju något skrikigt efter. Förlåt.
Ja, jag tänker det viktigaste egentligen med det vi pratar om här, det är ju att du satt och var, jag vet inte om du var förtvivlad för ett år sedan, men du var inte lika nöjd som det är nu. Fan du, det går fort, va? Det är det jag tänker på.
Exakt. Till.
Mm. Alltså, det krävs egentligen, på ett sätt tycker man att det krävs hur mycket som helst. Man ska ha lite tur, transfer ban som in disguise och allt det där, va? Det går fortare att fixa till saker. Så jag menar, ni behöver inte gå i bitar.
Så länge jag gör inte det här.
Men jag noterar att precis alla andra går i bitar. Och man är, och jag tycker, det var därför jag var nyfiken på det där, vad man var mest. Liksom, om det var Mourinho-pryl eller om det var att man var så ledsen över att Pochettino lämnar. Och sen... Och jag fattade för att det var Pochettino som var mest, men nu verkar det vara jobbigt att det är Mourinho också. Men jag tycker liksom att Pochettino ska lämna, det är ju fan klockrent. För mig är bara ett bevis på att supportrar då, om man är elak mot supportrar, fattar ingenting helt enkelt. Ja. För man är känslomässigt engagerad och står i någon slags tacksamhetsskuld. Som man ju inte, det kan man ju liksom inte bedriva verksamhet med tacksamhetsskuld, det går ju inte.
Inte roller. Man kanske kan ha det till någon periferiär.
Nej, men du kan göra det under en kort tid såklart, men det går åt helvete såklart om du har
men det. Men å andra sidan, när man bedömer att det går fort att vända på saker och man kommer in i det. Chelsea's transferban, att det funkar, det är ju att under rätt många år så har de aktivt också satsat på en akademiverksamhet och har ju haft alla de här spelarna utlånade. Och det finns ju klubbar man kan se runt omkring som inte har den 150 pers som utlånar. Alltså, nu är det kanske där det, men har jag haft det och satsat ganska hårt.
Det kanske räcker om det är 75 som är utlånade eller 50 som är utlånade. Alltså,
jo, jag vet, men då också att de har ju vunnit ganska stort. Alltså, de har ju vunnit motsvarande mästerskapet på ungdomssidan, de har varit mästare i Europa. Precis. Så att de hade ju ganska, det såg helt okej ut redan innan. Jag har varit mer orolig om det här transferbanet hade kommit för kanske 10 år sedan. Då hade det inte sett likadant.
Eller bara ett år sedan.
Ja, men då fanns det fortfarande de här att fylla på.
Men de var inte färdiga än.
Ja, eller det finns andra. Alltså, det är ju jättemånga som är där ute, men nu har de ju valt de här. Men det ska säga att nu fanns det ändå några som ändå stod och så, the waiting list någonstans att kunna komma in. Så såg det inte ut tidigare. Så det. Absolut inte. Men vad tror ni då? Apropå, vi pratade om Pochettino och att liksom det gick lite ner för sådär, sakta. Och vi pratade lite grann om att Guardiola kanske, liksom, var är han på väg? Vad fick du för svar i den här matchen? Vad ville Guardiola med sin fotboll? Såg du att det var någon förändring eller var någonting som han skruvade på? Såg ni någonting som var...
Nej, alltså jag tycker det som är problemet är väl kanske att det inte är riktigt samma kvalitet med avgörandementen. Nu var inte Bernardo Silva med som var bara Sterling. Han hade ju ingen supermatch. Nej. Fram till slutet. Faktiskt, Azpilicueta har ju haft väldigt svårt mot honom i många matcher. Men den här matchen kommer inte han in i spelet. Så tycker jag Rodri är ju precis samma problem som vi pratade om i Atletico Madrid. Han är ju för stationär liksom.
Men väldigt hyllad när han värvades.
Ja, som bastispelare. Jag trodde att problemet... Och det är fortfarande en jättefin fotbollsspelare. Han är jättebolltrygg. Men det som var problemet i City med att han är stationär. Fatta hur problemet var i Atletico Madrid. Det fick jag säga här någon gång förra året. Jag bara, det går inte att spela Atletico Madrid Simeone fotboll med mittfältare med fina fötter som inte klarar av att vara så dynamisk. För hela deras mittfältspel går ju på en jävla... City trodde jag inte att det skulle vara ett stort problem. Och det är förmodligen inte heller ett stort problem i så många andra matcher. Det är ju egentligen Chelsea så att han har lag som spelar bäst fotboll i ligan. Och vad, alltså, även om de har spelat mindre antal pass, de spelar man mindre boll i år och mindre passningar inom laget i år, så är det fortfarande ett topp tre lag när det gäller passningsspel alla gånger, tycker jag. Så att, den matchen kostade mer, men den här matchen tycker jag Rodri var ett problem. Och det var väl den enda sak som jag tänkte på. Och sen är ju Aguero skada liksom.
Mm, är illa.
Inte Fernandinho, kan inte det vara ett problem också att han liksom måste spela mittback, han är inte tillräckligt bra för det.
Nej, det är ju ett jätteproblem, men det var ingen ut i den här matchen. Det var på tatså. Nej, det är det ju. Men där är ju Laporte tillbaka. Nej, de behöver köpa mittback i januari också. Mm. Därför att det var en missräkning att gå in i den här säsongen med en mittback för lite. Fernandinho är faktiskt ganska dålig som mittback. Stones är ingen lysande stjärna han heller. Han är i alla fall bättre. Och Laporte inte, tycker jag, det är inte liksom...
Vilket krig det var om att få Stones för några år sedan.
Galet.
Chelsea skulle ha honom, alltså alla ville ha honom. Det här är nästa stora storbacken.
Ja, och sen jag säger att det inte over yet.
Nej, men nej.
Jag tror mer på honom än Maguire.
Nej, men jag gillar ju honom. Alltså så. Men, och jag ville ju, i vår bok så var det nya Terry som skulle komma och lösa alltihopa. Men det är rätt roligt med att nu är det ju inte så att man ser... pratar om Citys mäktiga mittback eller den här lovande, utan det är liksom ja, men det är lite misstag, eller vi får se vad som händer, vad han tar vägen. Medan alla sa ju så här, wow, shit, nu kommer Stones jobba under Pep. Nu kommer vi se en riktig utveckling, men sen har det varit skador också.
Ja, såklart.
All right. Den stora nyheten från England, det är inte någonting om Pochettino eller Mourinho eller annat. Det är så här, det händer ju grejer i Everton. Moyes eventuellt på väg tillbaka.
Ja.
Va? Vore inte det hur mäktigt som helst?
Ja, det beror på hur du definierar ordet mäktigt.
Ja, det hade varit hur. De får in en fantastisk tränare som Martin Åsen brukar säga.
Jag måste säga att det är ju märkligt att Silva har varit kvar så länge. Eftersom, apropå det vi pratade om med lite som jag kritiserade Solskär i våras. Jag ser faktiskt för lite spelmässig förändring eller spelmässigt som fungerar. För att, alltså, det är ju liksom, det är inte bara resultaten jag är beklämd över. Det är också sättet de spelar på. Tycker jag. Så att han har fått vara kvar så länge tycker jag är märkligt. Och fortfarande är kvar.
Ännu märkligare. All right. En supporter, han vann Eurojackpot. Jag spelade det varje vecka. Har ju fortfarande inte vunnit någonting. Och han vann 161 miljoner pund. Vad gör man då? Jo, man tjackar 55% av rättigheterna till sitt favoritlag. Och sen så ger han det till fansen. Jag tycker det är
vackert.
Alldeles utmärkt mäktigt gjort.
Och bekymmersamt också beroende på hur man ser på det där. Hur man nu ska styra. Det är ju inte lätt att styra, menar jag.
Hur tänker du nu?
Nej, men jag tänker styra fotbollsklubben. Det finns väl ingen som är svårare. Och många viljer och många... Det vill säga, nu är 55% ju bevisligen majoritet där. Så att det, i min värld så får de slita för att dra åt samma håll, tror jag.
Patrick Tissel... var ju också så här, när man satt och spelade bättre på William Hill så vann de alltid hemma back in the days. Mm. De har lite tyngre nu när jag läser att de är bottom of Scottish Championship.
Ja.
Så det är en annan grej. All right, innan vi slutar och lämnar England så tänkte jag bara att det här med det som händer i Tottenham, finns det olika sätt att se på. Det är viktigt ibland att man håller liksom ett positivt sinne när man tänker och pratar om sin favoritklubb. Bör komma alldeles strax med ljud, tror vi.
energy. I wonder why. Last night I heard a lot of people talking in regards to the sacking of Pochettino. But this morning, energy, Mourinho, hello, welcome to Tottenham.
Där har ni. Spurs, säger jag bara. Spurs, good morning and welcome to Tottenham. Och vi säger väl god förmiddag och vi välkomnar er till Italien. Är det du, Christian? Där det är väldigt, väldigt kul tycker jag med många matcher som man har kollat på. Jag landar in på Atalanta-Juventus. Mm. Tyckte det var en...
Bra fart.
Ja, bra match. Bra tillställning. Jag satt och kollade på Bologna-Parma.
Mm. Svensk underbara möte. Arena, ja, eller hur?
Ja, den är...
Härligt mycket space bakom målen. Sånt älskar jag i alla fall.
Jag har varit på den... Men det är ju ett häftigt derby. Det är alltså bara några minuter på tåget mot Milano från Bologna så stannar man till i Parma. Mm. Så det här var ju... Här gick de man ur huset för att supporta sina respektive lag. Där då. Ska vi börja någonstans då i Bologna och Roma? Vi har ju Svanberg och Kulusevski. Kulusevski är mål, såklart, i den här matchen. Och Paratic var och kollade på Kulusevski. Nu börjar liksom det pratas ordentligt runt honom. Och ska vi också säga, om ni inte har sett Bolognas kvitteringsmål, så gå in och kolla på det. Simali är det som gör det.
Han är för cool.
Han drar ju till den här på volley och det är ju tyvärr Kulusevski som missar den markeringen. Även fast den är svårtagen.
Han missar ju också markeringen på hörnan. Det är inte det. Han i duellen och nickar den Palacio nickar i nätet målet.
Mm. Mm. Man ser ganska tydligt att han reagerar på att han missar. Där var min gubbe.
Eller hur? Och såg det efteråt matchen. Han gick var liksom helt knäckt när han skulle upp och tacka.
Jag måste gilla att jag gillar den typen av reaktioner. För det är min uppfattning på plan också. Jag tittar ofta på sådana saker in. För jag tycker det är så himla viktigt att fastna på sådant. När han sticker en löpning och bollen inte gick fram. Han är väldigt,
tummen upp.
Han är väldigt positiv i sitt sätt att vara sådär. Och det tycker inte jag är en nödvändighet. Men det säger någonting om självförtroende och självsäkerhet som är rätt sådär. Liksom. Mm. Han är verkligen trygg. Liksom. Mm. Mm. Och ska man jämföra?
Jag vill bara jämföra. Jag tänkte på en annan som jag uppfattar som ganska bedrövlig. Klöivert. Bara för att jämföra. Han går ju, i alla fall i matchen som var nu då, mot Brescia som jag ändå slutar ganska lyckligt. Han går ju och gnäller över att han inte får en boll och liksom verkligen visar taskig attityd. Fast anfallet fortsätter ju och så rullar bollen till dig. Sen har du helt plötsligt inte upp ett mål men då superläge. Det vill säga stay focused för helvete liksom, och visa att du är med. Och där inblir jag med att vi har en skillnad as we speak i alla fall mellan Kulusevski och Klöivert.
Ja, visst.
Där röstar vi Kulusevski, såklart.
Alla dagar i veckan.
Det är ju också spännande att se alltså hur jävla bra det går. Även om jag tycker att matchen i sig, jag såg inte hela matchen, men han kommer kanske inte med i spelet på samma sätt som de andra matcherna. Men målet är ju jävligt snyggt. Alltså. Ja, det är spännande. Och jag tycker också då, med Svanberg som har några spets, Svanberg med sitt driv och sin flyt och när han skjuter i steget, det är ju en sjuk spets. Men han är ju borta i matcher på ett annat sätt. Kulusevski är ju en jävligt, jävligt bra talang. En jävligt stor talang, alltså, måste jag säga.
Och nu blir han ju randig. Alltså, det finns ju ingen... Jag har svårt att se vad som skulle kunna hända resten av säsongen. Skada då, såklart. Va? Men att han då skulle spela bort sig från att inte vara randig till sommaren. Jag tror inte att han rör på sig i januari. Det hoppas jag att han inte gör. Men han ska ju vara här.
Han kan sälja sig i januari.
Han kan sälja precis och stanna kvar.
Pratar vi Juventus till exempel så tror jag inte de är intresserade av att ta in honom nu. De är nog bara säkra att han inte går till Inter till exempel.
Mm. Det är Italien han blir kvar i.
Ja, det är svårt att se något annat.
Vilket lag ska han passa bäst i utav de randiga där då?
Man tänker så här va, i Milan skulle han ju få speltid. Mm. Det tycker jag är inte helt oväsentligt. Hur mycket speltid skulle han få i Juventus? Det tycker jag ändå är liksom lite tveksamt. Jag känner att om Juventus skulle gå in här, då skulle han åka på en utlåning till. Om det är bra eller inte, det kan man ju diskutera. Och det beror såklart på vilken den klubben skulle vara. Men där skulle jag liksom argumentera emot Juventus då i det fallet.
Inter.
Spelsättet ska passa honom sämre.
Ja, alltså Milan tycker jag är perfekt.
Det är ju så.
Ett jobbigt läge att gå till Milan, tänker jag.
Ja, men det verkar ju inte bekymra honom. Han verkar ju bara jävligt obrydd. Och...
Ja, men jag tänkte också, ibland så är ju en talang är också att hitta rätt klubbar och gå till vid rätt tillfälle. Liksom.
Jag tycker ju spelmässigt så tycker jag Juventus är bäst. Sen håller jag med Christian om att det är inte helt gjutet att gå in och få speltid i en sån klubb ens nästa år om man är svinbra. Men tittar man på hans roll skulle han bäst, tror jag, det är Juventus egentligen. Det fina med att gå till Juventus att du får ha strukturen på plats. Du behöver liksom inte ha något strul runt omkring det. För Inter känns ju den strukturen. Det tycker inte jag att spelet passar honom optimalt med 3-5-2-systemet.
Nej.
Jag ser i alla fall inte uppenbart någon plats där han spelar på.
Då kanar han ju ut på en kant på ett annat sätt. Han skulle inte få vandra lika mycket som han gör.
Nej, och då ska han spela en av 2 forwards nästan, tror jag. Liksom. Mm. Och det tror jag inte att, riktigt att han tar plats på. Och då är... Och där är som strukturen uppbunden kring personer som kan försvinna. Och då finns det ingen struktur där igen. Tror jag i alla fall. Jag menar, om Marotta försvinner, om Conte försvinner, då kan det vara kaos i den här klubben igen. Juventus händer ju inte det. Juventus är en trygg klubb att vara i. Men också absolut analysen om Milan får ju spela i. Men Milan är ett svart hål. Stay away, säger jag.
Apropå Kulusevski så är det ju Atalanta hans... klubb som han tillhör, och de gick upp då mot Juventus. Jag tycker att
70 minuter bättre
är ju bra i den här matchen. Mm.
Alltså, kan inte det vara ett alternativ för han då?
Att gå hem? Att gå hem. Ja. Ja, absolut. Det skulle vara...
Jag tror inte det. Och jag tror att Atalanta kommer inte ha råd att behålla honom så tillvida att de måste... Det är liksom... Det är ingen rik klubb. Liksom. De kommer behöva kapitalisera på en sån spelare. Och det är därför jag tror att de säljs nu i januari också. Mm. Därför att det ligger... Atalanta, blir man... På den nivån presterar nu så är han inte en spelare som ska spela Atalanta. För det bygger inte deras ekonomi på. Men det vore ju roligt om en sportchef och en president som bara, nej men skitsamma, här gör vi miste om den här alternativintäkten. Och sen så kör vi fullt ut där. Alltså, man ska komma ihåg det. Alltså, vi har pratat om det lite för att de går ju dåligt i Champions League. Men de har ju spelat väldigt bra. De har ju spelat riktigt bra mot City. Tycker jag bitar i 2 matcher på ett sätt som man sällan ser City problem med. Men de faller ju till slut på att de individuella spelarna är spelare som skulle spela i mittenlag i Serie A. Eller typ bottenlag i Premier League. Så det är de spelarna han har trollat med. Liksom. De Roon var ju Southampton, platsade ju knappt. Liksom. Freuler, fan, det är ju knappt. Men när de spelarna kollektivt blir individuella prestationer så missar de ibland. Liksom. Och det är det de faller på i en sån här match. Det är det de faller på när de möter City.
Och sen måste de få straff, bär och sätter den i ribban.
Eller bär
och
missa,
alltså, de chanserna måste man ta mot Juventus som man vet kommer skapa. Och Higuain känns ju, som vi har varit inne på tidigare, som fått någon form av renaissance i sin karriär här. Det är ju London-effekten. Och Dybala gör mål, fortsätter att göra det. Men ser emellanåt lite, vad ska man säga, hängig ut.
Ändå bättre än man har varit sista året, tycker jag.
Ja, han har ju gått upp med... Jag förstår precis vad du menar. Man skulle kunna önska sig lite mera impact. Mm. Och inte bara, nu är det ju extrema höjder när han går in och avgör matcher i och för sig. Så det är svårt att argumentera emot. Va? Men mot jävligt bra motstånd. Och det är väl så att Atalanta är inte jävligt bra motstånd. Utan Atalanta är riktigt bra motstånd möjligtvis. Va? Men det är ändå lätt långt ifrån de allra bästa.
Men skulle jag säga att...
Och då, ja, så är det någonting som inte... Han kanske måste jobba mer helt enkelt i andra matcher.
Men en spelare som man glömmer bort, tycker jag, det är Chesney. Jag har ju...
Stämmer bra.
Ja, han är jättebra.
Vi pratade så att du är tio bästa målvakt. Jag bara, Chesney, då var det liksom folk bara, nej.
Jag tycker han gör match efter match så gör han... Alltså, han är jättestabil. Alla de misstagen man såg under Arsenal-tiden...
Kanske berodde på något annat, ja.
Kanske, eller så är det den klassiska grejen. Målvakt behöver se filmerna, vet hur de ska sluta och agera utifrån det. Alltså erfarenhetsbanken som är. Och han riskar ju ingenting längre. Han är inte ute och flaxar och han tar det han ska.
Det är klok som person också. Jag såg att han var ju varit... Ett roligt program med Paratici när han var nytillträdd från Pols TV. En intervju när de satt och pratade. Det var ju, han gav ett jättebra intryck. Ska jag säga 2 positioner jag inte riktigt blir klok på nu. Dels är den här speltiden Bernardeschi envisa som jag får. Jag tycker inte han måste vara svinbra på träningarna. För att det vill säga, matcherna är ju... Nej, så här, varför spelar han ens? Och sen måste de lösa en mittfältsplats på något sätt. För Pjanic är lite ensam av att vara den spelskickliga. Och där Jag ser ju att Rabiot har varit riktigt, riktigt dålig i den här chansen. Ramsey spelade andra halvlek, tycker jag inte heller lyfter det tillräckligt bra. Douglas Costa kan inte spela på de positionerna. Då ska han ersätta Bernadeschi, då ska man vrida system. De behöver en mittfältare till, tycker jag.
Mm. Ja.
Faktiskt.
Så är det. Palotta vill ha 800 miljoner euro för Roma. Är det ett fynd eller är det ett överpris?
Ja, det är väl ett helt och det är väl inget överpris i modern fotboll det där, utan det där går väl att räkna hem då. Det tror jag även utan framförallt strålkastarljus och så vidare. Det beror ju på vad man går in med för andra.
Är inte det högt ändå eller?
Vad man går in med för andra så att säga, ingångsvärden och andra varumärken som ska skina i Romas varumärken. Det där är ju en Friedkin då, som han heter. Han är ju bilhandlare och allt möjligt annat, och det är en filmproducent och verkar ju vara liksom lite diverse handel då. Så att, men det viktigaste är ju såklart att vi bara kan konstatera att Roma verkligen är till salu. Mm. Inte bara, alltså allt är till salu hela tiden, så är det. Men så kan saker vara mer eller mindre till salu under tiden som man är till salu hela tiden. Och nu är det ju väldigt uppenbart då att det har snurrat prospekt och allt möjligt annat då, via Goldman Sachs. Där du liksom, här har ni investment caset Roma. Mm. Det har de ju plockat fram det prospektet nu och i Italien och läst och tycker att det är kul hur vissa saker beskrivs då. Så att det sakta men säkert går mot exit för Palotta, det är väl egentligen den stora grejen.
Mm. Jag tycker att det låter dyrt, ja.
All right. Kanske det är dyrt då.
5 miljarder max, skulle jag säga.
Men kan vi säga då att det som
är... Vad sa du?
5 miljarder max, eller?
Ja, jag har ingen uppfattning om vad som är. Men alltså, du brukar ju alltid säga att allting går uppåt hela tiden.
Absolut, och det är ju så att hålla upp till. Vad betalade... Milan köptes ju totalt sett för mindre än det där, om inte jag minns fel. Milan hade ju större kommersiellt värde och större klubbhistorik.
Allan då, i Napoli får böta 200 000 euro efter konfrontation med Daudarentis son. Alltså nu börjar liksom det snurra på ett sätt som de börjar tappa kontrollen över. Och sen får man då säga bara 1-1 mot ett Milan på dekis när de själva då vill gå liksom hårdare upp. Nu ligger ju de inte speciellt bra till. Men det är ju fortsatt stökigt i Napoli. Inte dra hela, men förutom det här, har vi hört någonting om vart händer det, håller på att barka där nere?
Ja, det är ju böter som är det som gäller. Och nu kommer det ju samma dag eller dagen innan Liverpool-matchen, så kommer ju en sån här viktig böt, alltså en fotbollsrättslig förhandling, jag vet inte exakt vad man kallar den så att säga, instansen på svenska då, men där handlar det om att bötfälla hela spelartruppen då, kanske att man gör då den här, de som har anses vara drivande då, de här kvintetten då, att de eventuellt skulle få extra mycket böter då.
Mm.
Så att det blir ju jävligt häftigt att se den här veckan egentligen och hur man reagerar, för jag är ganska säker på att De Laurentiis får rätt här, så att det kommer vara ett precis färskt bötfält lag som ska ut och köra mot Liverpool.
Spännande.
Ju... Jag hoppas ju på den här försäljningen det viskas lite om, och det hade ju varit härligt på något sätt. Alltså.
Sen drömde man ju inför säsongen om att det skulle bli helt rätt i Brescia med att Balotelli skulle komma hem, kanske då bo hemma hos mamma, få lugna ner nerver, hitta tillbaka till glädjen och kärleken till fotbollen. Och det han hittade var ett slagsmål med en lagkamrat. Avstängd nu i matchen mot Roma. Fick inte lira. Då undrar jag, vad är den här karriären på väg nu?
Ja, men jag känner att han, om han nu inte får ordning på det här, vilket han inte verkar få, och inte ens mammas köttbullar liksom kan rädda dig, då... Alltså, jag har svårt. Det är klart att det finns Kina och den typen av grejer, men hans europeiska karriär, vad jag kan bedöma, är ju det här var ju sista chansen. Och folk har ju verkligen ansträngt sig. Hans hemstad har ansträngt sig, och Chilino har ansträngt sig, och Raiola har väl ansträngt sig här också, även om han skrattar hela vägen till banken. Mm. Det är rätt många som har ansträngt sig för att han ska få den här sista chansen, som jag tror samtliga involverade såg väl det också som att, ja men det är nu eller aldrig du kan vända det här, och förmodligen kan du inte vända det, men vi tycker ändå om dig någonstans, och därför vill vi att du ska ha den här chansen. Och det är väl synd att säga att han tar chansen.
Mm.
Det är tråkigt, det är väldigt tråkigt. Inte överraskande, för det här var ju om det var ett, det var väl inte ens ett 50-50 liksom chans att det skulle funka, men det var ju ändå tillräckligt många procent för att det var ändå någonting som kanske skulle göras. Men nu går det ut över laget, det går ut över spelet, det går ut över rätt mycket andra. Det går väl ut över honom själv också. Jag kan inte tänka mig att han mår bra i det här. Utan även om han håller en viss fasad så är jag ganska övertygad om att han är bedrövad.
Mm. Spanien! Ja, vi pratade inför Eibar Alaves derby på en jävligt cool arena.
Ja, som tar föredömligt lite folk, ja. Som man älskar det. Ja. Jag borde jag ju kunna, för jag har fan läst in mig, alltså jag har ju läst exakt vad den tar. Den tar väl inte ens 10, utan
nej,
den tar väl 8
under,
eller
under det, ja.
6,5 eller
ja, jag vet inte 8. Exakt, men den är liten, bra. Kompakt. Mm. Och så ser man höghusen liksom runt omkring, för att ja, taket är inte så högt då. Men det är verkligen så här ett ställe man känner att ja, men om jag vill åka iväg och kolla fotboll, så då är det dit man ska, Eibar. Mot Alaves. Eibar tycker jag var bättre i den här matchen än Alaves, men Alaves skapade chanser. Men under matchen man satt och kollade var Eibar kommer vinna det. De är det bättre laget. Men oerhört tung och viktig seger för Alaves i det hela.
Ja, det
jag tror att
det
kan få lite ringar på vattnet där med att vinna den typen av match. Villarreal var väl, tycker jag också, då bättre än Celta Vigo, men Celta Vigo vinner matchen. Alltså, det är dumt att säga bättre än, det handlar om att göra mål. Men
spelmässigt bättre.
Spelmässigt tyckte jag att de ändå hade någonting runt det hela. Sen blev det ju någonstans upp till bevis för Sociedad. Nu skulle de då gå upp mot mäktiga Real Madrid. Och liksom visa upp allt.
Det plan, alltså vad kan man begära?
Nej, men det
eller vill du begära mer?
Nej, det är ändå ett Real Madrid som haft problem i ligan. Och ett Sociedad som man pratar om har gått väldigt bra. Och det Martin Ødegaard kommer hem och ställs mot sina, kanske då till nästa år, blivande lagkamrater och så vidare. Så blir det en 3-1-seger. Och det är inte så att Sociedad gör en platt match med att
Real Madrid är bättre.
Men Real Madrid är bättre, så enkelt är det. Mm. Och Real Madrid gör ju en bra, alltså för dem är det bra. Och de, visst är det känns att de börjar rulla lite.
De känns bättre
lite,
än Barcelona.
Eller hur?
Mm. Tycker jag absolut. Det är också kul, eller kul är det väl absolut inte. Men det var ju intressant där med hur Bale, de protesterna. Det är...
Vad är grejen där? Det är någon flagga som är, precis, Wales Golf Madrid.
Det var ju det
att, i den ordningen.
Men det var ju det att han ville ju inte lämna om han inte fick behålla sin lön innan i år.
Ja, just det.
Och då sa han att då skiter jag i att spela fotboll, då kan jag gå och spela golf istället. Så det spelar inte mer så stor roll. Mm. Och där är ju då efter de gick till EM. Så att det var ju inte riktigt populärt när han hoppade in, vad man hörde.
Alltså, och det är ju det det står där uppe, det vill säga att, det är att inte visa respekt och så vidare och så vidare. Så att, alltså, det är ju snacka om krigsförklaring, det är ju inte ens...
Nej, det är inte jävla ens, klumpigt gjort
ja,
faktiskt.
Jag tycker att det är riktigt lågt faktiskt. Han får vara egentligen hur tjur som. Jag tänker på den agenten, nu kommer jag inte ihåg, han har ju en av de här tungviktarna där borta. Liksom, att inte agenten då, han har ju för sig fuckat upp det med Madrid i ett första skede kanske och sagt grejer som inte var så lämpliga. Men så jävla dåligt skött alltså. Bedrövligt.
Men kan man inte säga att det finns något fint i det här? Då?
Ja, du garvar ju, så något
ja,
måste vara
alltså
bra.
Det är ju, alltså någonstans så finns det finns något ironiskt i det hela också. Att hela laget står och garvar, han står där mitt i alltihopa. De har gått till EM, vilket är jättestort för ja. Wales såklart. Men den är ju...
Jag tänker så här att han... Nu inte jag...
Att den först framför Wales, det är ju inte konstigt. Sen är ju, det är väl Golf Madrid där som de kan tjafsa om.
Jo, och det ska man tjafsa om. Och jag tänker så här, Andreas, nu vet inte jag exakt hur elak man är mot sina egna spelare i Vita Madrid, va? Men jag menar, det där är ju... Du får börja passa din bil och alltså, du bör åka på en ganska så fet smäll i något läge. Och då menar jag en fysisk... Alltså, jag tycker han riskar rätt hårt genom att hålla på
all
det.
Right.
Det känns ju ogenomtänkt. Det är det som jag förstår också.
Han utmanar ödet här.
Ja, men det visst, jag tycker också om det. Man kan väl kosta på sig att bjuda på det, kan man ju tycka. Men så här, funkar ju inte supportrar. Och hade någon gjort det mot mitt lag så hade jag också bara ryckt på axlarna. Alltså, fine. Men det, så funkar ju inte supportrar. Och någonstans så tror jag inte det är så genomtänkt. För det är fysiskt våld. Men det gör ju...
Ja, men säg så här, om du hade kört den, om du var hemma och körde någon slags landslagsgrej och så åkte du ner till Salernitana och sen hade du, hela hade du den bilden. Men det kanske var läge att inte åka till Salerno då, eller hur va?
Nej, och det är någonstans också så lite respektlöst. Man måste ju förstå att det ändå skapar någonting negativt kring sitt lag. Och någonstans är det jag kan typ ändå så här, varför liksom?
Men om man tar hans resa någonstans, det är ju din grabb det här.
Absolut.
Som, han är inte så skärpt eller?
Som var svinbra i Tottenham på ett sätt som ni inte hade sett på väldigt länge. Och den höjden han har, så känns det ju som att glimtvis, under perioder så har vi ju sett höjden utav Bale i Real. Men vi har också fått sett de extrema konfliktsituationer som har dykt upp runt honom. Men min bild när han kom fram och när det pratades om med Tottenham var inte en konfliktfylld person. När man ser hur han beter sig mot andra i Wales, han skulle kunna dansa in och vara lite liksom killen hela veckan, så är det inte alls det vi ser. Nej. Utan det är någonting med Madrid, med Spanien och Gareth Bale som inte funkar. Han, vad jag förstår, han har ju inte lärt sig språket riktigt och verkligen markerat att han är bara här nere och jobbar. Men är det en bortkastad, sett till potentialen han hade, är det lite bortkastat att man inte fick ut mer utav honom? Både han själv, tänker jag, men även Real Madrid. Men
fotbollen i stort, liksom, vill väl ungefär som med Balotelli. Man kanske ville att det skulle hända någonting mer. Va? Men han är väl väldigt mycket en britt eller walesare på chartersemestern då, kan jag tycka, just hans... Jag tycker det är dåligt att om man är där så länge att han inte lär sig mer spanska. Men vi behöver inte göra världens största grej av det. Däremot de där signalerna som han ju själv har pratat om, så var ju en del av allt bråk här också. Det är att han, ja, men där han då har vägrat att vara med på lagmiddagar för att jag ska träna imorgon bitti och då måste jag gå och lägga mig tidigt. Alltså det låter ju också väldigt bra på ett sätt, men samtidigt att vägra och vara en del av laget när man då kanske försöker kitta laget och ja, men att få någon slags liksom samhörighet. Jag vet inte, du som har spelat, jag menar, om du har någon spelare som konsekvent vägrar att delta i den här typen av... Alltså det blir ju en konstig signal. Det blir ju en signal som inte går att skicka.
Det är märkliga beslutfattare, även om jag måste säga att det hade ju varit lättare att acceptera att en spelare var hemma och laddade inför en träning imorgon än andra anledningar som oftast är fallet. Det har man, jag har aldrig med om att någon inte kommer för att de ska vila, utan det är ett andra skäl kanske.
Ja.
Men det som stora problemet är ju egentligen att han är så skadebenägen. För att hade han inte varit skadad hade han ju spelat hela tiden i Real Madrid. För så bra har han varit. Men då har det blivit en krock där att han sitter på en hög lön. Varit skadad för mycket. Inte smart nog att sköta sådana här bitar rätt som har underlättat för sig. Går ju rykten om att han kanske då inte heller då sköter sin rehabträning tillräckligt bra. Golf. Och sådär är ju inte nödvändigtvis sant. Men det blir i alla fall rykten har som han inte gör så mycket för att liksom minska.
Ja, så blir en sanning.
Ja,
utan att kanske vara, eller
men det blir, ja.
Ja, men nu sitter vi alla, alltså, nu pratar vi ner fotbollsvärld om att han spelar golf och att han... Men, alltså, det har ju blivit en sanning, även om det kanske inte var sant.
Låt vara att det till och med så har blivit så, men poängen är ju då att sitta här med en hög lön, kan inte spela, sköter inte helt rätt, inte helt respektfull. Och ett lag som inte Real Madrid, som kan... Alltså, för han är ju fortfarande, han spelar tycker jag väldigt bra, även i Real Madrid. Även när han kommer in nu så är han ju bra när han kommer in. Liksom. Han är inte alltid det, men han, det är en höjd som få spelare i världen ändå har. Men Real Madrid har råd att ha andra sådana spelare. Hade det här varit i Inter eller Milan så hade han ju varit användbar ändå. Men här har de inte liksom riktigt utrymme för det. Då skulle de fylla på med nya superstjärnor och sådär. Och där blir det en extra krock då, att man försöker få bort honom då, att han är, tycker jag då, lite illa. Han blev ju illa behandlad i somras. Han sitter ju på kontrakt. Men de försökte göra vad de kunde för att få bort honom. Mm. Och det var väl inte helt snyggt. Så när han svarar spelar golf där, så tycker jag att någonstans att det är lite mänskligt liksom. Och lite så här, hans rättighet, fan, rätt åt dem. Men det äter han ju upp nu på ett eller annat sätt. Och någonstans måste han ju själv förstå, eller någon runt om honom, att hur han än agerar nu så hjälper de inte.
Nej.
Det där har varit en vattendelare hos Tottenham-fans också. Apropå om man ska gå tillbaka eller hur man nu vill göra. Det är många som inte vill ha...
farligt att ta tillbaka.
Nej, nej, det är många som inte ens vill röra honom.
Varför det?
Absolut inte. Han är ju en fantastisk fotbollsspelare när han är bra och skadefri. Han är ju för det första, det är väl egentligen där någonstans man landar, att han är alldeles för mycket skadad, men också att han är alldeles för dyr. Och det kan ju inte... Tottenham kan ju inte ta han på grund av det egentligen. Och sen någonstans det här som du säger också med respekten och allt det där kunde jag också störa mig lite på. Kanske en kul grej så, men att han säger så, vem fan vill ha en sån i Tottenham då? Som skiter lite i det. Han vill ha sina cash och sen så kan han spela
golf. Å andra sidan så är det ju kanske en, precis det Martin lyfter, och det roliga sig med Marka, det är ju hur de här tidningarna är ju. I Sverige, så om det är någon som råkar ställa sig upp på en pressläktare när det blir mål, så är det ju, då är det katastrof. Så får man inte bete sig om inte landslaget spelar, för då står alla journalister och vinkar. Men om man kommer ner till de här länderna så är det en helt annan situation. Italien eller då i Spanien?
Jag vill nog, du får nog ta Spanien för dig. Och
Spanien är
och
värre. Italien.
Ja, men pressläktaren. Så ni har inte stått på Roma Lazio och suttit där när Laziale pressen sitter och sådär när de gör mål. Mm. Eller har man drömt då när man har sett det på film? Det är klart
du har din erfarenhet och jag känner att
men
jag har min
Marca
erfarenhet.
Men Marca har ju då i print så är de ju väldigt mycket supportrar. När de skriver. Och de ibland kan ju skriva saker för att jävlas med... alltså Marca har en nyhet som kommer störa Barca och sen kommer AS tillbaka och så vidare. Men den här är ju ändå... Jag gillar ju deras dels lite bittra svaret på det. Alltså respektlöst, otacksamt och fel. I den ordningen. Jag gillar ju det hur de svarar på det här från Marcas sida. Mm. Men... finns det någon väg tillbaka efter det här nu ordentligt? Eller måste de göra en exit med honom i jul på ett eller annat sätt?
Känns som det.
Alltså man har ju trott ju annars att det har funnits mycket en road liksom, ja. Med honom tidigare och ändå är han fortfarande kvar. Men
de buade han när han rörde bollen. Ja. Det var så fort han liksom, det var en väggpass och sköt dem till en sekund. Det, någonstans så känns det ju ohållbart. Det där.
Och till slut, nej, det känns som att det här måste ändå vara vägsande.
Han ger ju bort liksom slutet på sin karriär också. Mm. Det är det jag tänker
när
på.
Han är som mig.
Ja, vad är det?
30, ja, okej. Okay. Han har ju egentligen x antal år kvar. Men då landar den här. Låt oss jämföra med Rabiot till exempel, som är yngre. Som gick då ett halvår var det hela säsongen. Jag minnet sviker mig här nu med PSG och det bråket som var. Det vill säga, han spelade inte fotboll. Alltså, du kan ju inte gå... för länge utan att spela fotboll. Nej. Och det tycker jag, det bör ju såklart Bale och hans agent och framförallt Bale själv måste ju fatta det, att jag måste spela fotboll. Inte fan vill du, när går hans kontrakt ut? Har han ett eller två år till eller vad är det? Jag menar,
kan vi gå lappa igång?
Ja, jag menar, det vore ju bedrövligt om man då skulle ge bort. Mm. Alltså, skulle jag tycka, om jag var fotbollsspelare och kände att jag menar, nog fan bör du kunna ha liksom två, tre, kanske fyra sköna, bra säsonger till på,
absolut,
på riktigt bra nivå.
För han är ju bra.
20
han är, han
bra.
Är bra.
22, ja men precis. Det är med andra ord helt ohållbart.
Två till efteråret.
Nej, det går ju inte. Det är bara, de måste ju... Men det är då att han måste ha sina pengar. Då kommer ju klubben, vad jag har förstått det nu, som om det skulle bli aktuellt med Tottenham, vilket jag inte hoppas i alla fall, men då skulle det vara så att Real Madrid fortfarande betalar en större delen av hans lön för att på något sätt bara få bort honom. Mm. Och Tottenham tar en viss summa så...
Jag tänker också att han riskar väl också i något läge. Nu vet inte jag hur han... Nu pratar om att han inte sköter sin rehab och sådana saker. Och att han inte... Jag vet inte om han sköter sin träning och sånt. Men jag menar, det kan ju faktiskt bli en rättssak av det här till slut. Alltså där klubben faktiskt kan gå segrande ur striden. Att vänta nu. Nu har du hållit på och liksom fuckat upp. Och du gör inte det du ska. Okej, då får vi kapa dig. Mm. Så att det ska man ju också... Det kan ju vara att man bäddar för en sån exit också från klubbens sida.
På något sätt så är det lite... Alltså det...
Ja, du tycker fortfarande att den här är jättekul.
Jag tycker det är
jag noterar det.
Svinroligt.
Ja, jo, men alltså, det är klart att det finns någonting. Det är ju slagfärdigt och allt möjligt annat, va? Det måste man ju säga. Men
det är så onödigt så att det blir kul. Alltså att han inte är en större människa än
eftersom
skiter.
Du inte är involverad i skiten och då kan man ju tycka att men skitkul.
Ja,
men om man är liksom involverad i det, då är det
Ja, men text, hade jag varit Real Madrid-supporter och så hade han glidit förbi i någon oskön bil med de här Hancock-däcken då, som han gör reklam för. Där han ju tydligen är så viktig så att han är den viktigaste Hancock-snubben när man gör Hancock-reklam i Sverige. Då har du noterat.
Ja, visst.
Att det är honom man lyfter. Jag tänkte, då har man också lite svårt att identifiera liksom stjärnor i sitt lag, va? Eller i sin klubb.
Nej, men jag...
Då kanske jag hade gjort någonting med bilen. Mm. Alltså, eller så har han fått ett finger, eller vad är det med? Jag säger inte att jag skulle slagits med honom.
Inte vi,
nej. Men jag hade varit jävligt irriterad om jag hade fått honom förbi mig i en bil.
Ni förstår.
För jag säger så här, han ska inte gå omkring ut på stan. Det måste han ju sluta med. Han kan ju inte visa sig. Det är min fasta övertygelse.
Men det finns ju någonting med... Om man gör det så måste man räkna med vad som kommer hända där nere. Så jag tror han har rätt koll på det. Men det är
tror
klart
du
att, det? Nej. Man bör ha det, så här. Men jag hade blivit jättearg om där till exempel hade stått Frankrike, Golf, Chelsea och så haft en bild på Giroud.
Jag tänkte just faktiskt alltså, säga det.
Det hade jag inte hanterat. Nej, det hade jag inte klarat av.
Och då
men nu är det Bale och då tycker jag att
Madrid-supporterna ska liksom hantera den här grejen då.
Nej,
det är
jag
ju en krigsförklaring för
Guds skull. Ja, men det, någonstans måste han förstå det där.
Ja.
Han har ju tappat, han har gett upp
på att han är helt med...
Alltså han måste ju
spela intelligens.
Är någon som vet vad han har svarat på det här?
Nej, jag kan inte säga att jag tar del av
det
här.
Det är egentligen helt ointressant.
Jag har ju följt upp med Balotelli-grejen. Ja. Och Napoli-grejen och alla möjliga andra grejer.
Det händer mycket grejer. Det händer också mycket grejer runt det spanska landslaget. Och vi fick ju jobbiga besked under året att anledningen till att Luis Enrique klev av var ju att hans dotter gick bort i cancer och det är så fruktansvärt så att det går liksom inte att ta in det hela på något sätt. Men nu så kommer han gå tillbaka till jobbet som spansk förbundskapten och han kommer leda landslaget i EM då till sommaren. Den här sjuka EM som nästan är bojkott på för att det är utspritt på det sätt som det är.
Så var ju EM en gång i tiden när man då hade David möter Christian och så spelar vi i Stockholm.
Och så ändrar man det för att man hittat bättre upplägg och sen så kommer en bakfull Platini in på en presskonferens, fattar det här beslutet, berättar det för hela världspressen och sen så sitter alla och pratar med en som jobbar på FIFA då och så har det som, vi hade ingen aning, det hade knappt lyfts liksom. Och så var det bestämt. Men skitsamma, nu är Luis Enrique tillbaka och jag kan känna någonstans att det här kan vara en ganska bra väg in i yrket igen med tanke på att som förbundskapten så har du dina samlingar däremellan så är det ju liksom, du har inte träningarna, du har inte borta matcherna, du kan vara nära din familj ett tag och så. Men kul och skönt tycker jag ändå att vi får tillbaka Luis Enrique till fotbollen.
Vi älskar honom.
Eller?
Så är det. Det gjorde vi innan. Fan, och vi älskar honom ännu mer efteråt.
Men det går inte att ta in. Det går inte att ta in. Det han
då, kan man tycka nästan att 5 månader är nästan ganska liksom snabbt tillbaks då, någonstans.
Det är skönt.
Eller skönt att ha något annat att tänka
precis.
På.
Ja, det, så kan det ju vet, absolut vara såklart.
Intressant blir också att han Moreno då, som körde under tiden och som ju då var någon slags vice assisterande är ju out nu. Så det kan man ju fundera över.
Förbannad?
Ja, han verkar ju vara enligt rapporterna var irriterad. Varför han får gå?
Nej, varför är han förbannad för?
Nej, men därför att han inte vet jag hur diskussionen har gått med förbundet.
Jag läste någonting om att han ville ha en liten heads up ett tag innan det skulle bli aktuellt att Enrique skulle komma tillbaka. Utan att jag, som sagt, jag läste.
Någonstans, allt man vet ju att varför han har frånträtt och att Moreno har vetat om det hela tiden, har uttalat sig själv att han ser tillbaka när Enrique är tillbaka igen. Och sätter det i skenet så hela det, varför hoppar han av? Det är ju så jag märkt, jag fattar ingenting.
Men han har hoppat av? Han får ju gå.
Ja, han får inte vara kvar.
Han får, alltså, de lyfter honom.
Okay.
Han fick väl reda på det direkt efter matchen också, vad jag förstod det som sista EM-kvalmatchen, att nu är Enrique tillbaka.
Alltså, Lopetegi, Moreno, alltså det är en shotgun-position de sitter på nu. Alltså. Ja, men kul att han...
Ja, men vad skönt. Och det viktiga i klubbperspektivet är ju då att han...
Han inte tar något.
Att han inte tar någon klubb. Å andra sidan kanske han gör det här slutspelet och sen så tar han en klubb efter det. Det vet vi ju inte. Men här och nu i alla fall så blev det ingen klubb.
Och då är ett tips att man inte skriver på för någon klubb innan EM eller pågående EM, för då är man out direkt. Alltså.
Då står Jerry där.
Ja, då står Jerry där. Jag tar det här i slutspelet också. Så kan det vara.
Tycker jag är lite mäktigt ändå liksom att Real Madrid första anställd eller på tog i sen så de med sin största ikon i historien står tränare för honom. Alltså.
Ja, de styr det där.
Det är som själva definitionen av att här bestämmer vi, ni andra rätta var inre ledet, tack.
Förbundets klubb.
Säg inte som det gick, men det är en sak.
Så är det. Tusen tack för att ni har kollat på Eurotalk denna måndag. Du får gärna komma tillbaka fler gånger.
Jag är mer än gärna.
Följ upp sotten av inte annat. Ja, det gör det.
Kan vi prata mer syriska nästa gång?
Det kan vi göra, absolut.
Tack för att du kom hit.
Tack så jättemycket för att
du kom här. Glöm inte det.
Vi ska göra.
Tack absolut. Christian.
Tack
Martin. Och vi ses igen på torsdag och Eurotalk-weekend. Hej då.